Jeremia 6 och 16. Så säger Herren, ställer vi vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna, eller den urgamla vägen. Fråga efter den goda vägen. Och Elvor tog ju precis nyss upp vad gott var, det var ju det som Jesus gjorde. Och vandra på den, så ska ni finna ro för era själar. Men de svarade, vi vill inte vandra på den. Och ni har satt väktare över er och sa, lyssna till ljudet från basunen eller hornet. Svarade de, vi vill inte lyssna. Enligt kommentarer skedde det här, den här profetian, alltså 4 år innan anfallet kom, alltså från Babylonien. Så nära var det när Jeremia profeterade här. Nu stod ju trupperna borta i öster beredda. Och så ropar han, varför vill ni inte lyssna till Gud? Varför vill ni inte vända om? Och när Jeremia kallas, han är ju märklig Gud ibland, att han kallar sådana lustiga och konstiga redskap. Han kallar en ung pojke på 14 år. Troligen var han 14 år. Och det är klart han var rädd när Gud kommer och säger att han ska bli profet. Men har ni lagt märke till att det står inte bara för landet utan för nationerna, står det också. Och det blir han ju genom att hans bok är skriven, alltså. Blir han ju automatiskt. Därför måste ju Gud ge oss en gudsfruktan som är större än människofruktan. Så måste det ju vara. Att man fruktar ju Gud mer än man fruktar människor. För det står i 1 Johannes 4:18 så står det så här. Därför måste ju kärlek och gudsfruktan ha med varandra att göra. För det står att fullkomlig kärlek driver ut fruktan, står det i 1 Johannes 4:18. Så vi ser att kärlek, som många talar om idag, ni vet den här, allt ska vara med i det här kleten nu liksom. Det är ju inte den kärlek Bibeln talar om. För kärlek och gudsfruktan hör ihop, liksom sanning. Det är ju en väldigt konstig kärlek då. Jag tror att vi håller på att bli lite bedragna här, man blandar ihop begreppen. Biblisk kärlek och sen vanlig mänsklig kärlek då. Gud, han vill gripa oss, och det var ju härligt att vara pingst, för då blev man gripen av Gud. Tänker på den här fega Simon då, som blev Petrus och helt plötsligt öppnar dörrarna och stiger fram och predikar, så det står härliga till. Det gillar vi ju pingstvännerna, han pingstdagen där va. Men vi behöver ju bli gripna av Gud. Det måste ju hända någonting i oss som gör att gudsfruktan blir större än människofruktan. Och där har vi den helige ande, elden ifrån himlen då. Och då står det ju i Jeremia 20 ungefär hur det gick till. Då står det att du Herre övertalade mig från vers 7. Och jag lät mig övertalas. Av egen erfarenhet så kan jag ju säga att det där är ju när du läser Guds ord och anden börjar visa vem Gud är. Då blir du övertalad. Och tron ökar va. Du börjar ju se och förstå vem Gud verkligen är. Du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett ständigt åtlöje, alla hånar mig. Ty så ofta jag talar måste jag klaga över våld och förtryck. Ja, det var ju bland Guds folk va. Och jag måste ropa till Herrens ord drar över mig spott och spe. Här har vi den riktiga kärleken som är knuten till sanningen. Alltså, Herrens ord är väl sanningen. Alltså han hade fått en gudsfruktan och en kärlek till sanningen som var så mycket större än alla de här andra. Så att han liksom inte vågade annat än att stå upp i tid och otid och predika för människor här. Det var kärlek. Han ville ju rädda landet. Men istället då de som ville gå den här andra vägen, de spottade åt honom. Och på ett annat ställe så står det ju att att våra profeter och lärare, de ska inte komma på skam med sin undervisning. Det var en helt annan om vad sanningen var tydligen. Men även han ser vi var nära att ge upp. Har du varit nära att ge upp ibland? Ja, jag har legat på golvet och gråtit flera gånger. Det har varit för mycket helt enkelt. Elvor och jag har hållit varandra hur många gånger som helst och bara stört gråtit. Och sen har det hänt något. Sen har Gud kommit och lyft den igen. Och så har han sagt, fortsätt bara rakt fram. Jag har kontroll på det här. Så är det att vandra med Gud. Trots din mänskliga svaghet så finns det där en möjlighet. Och Paulus, han talar ju om den här skatten i lerkärlet som orkar gå vidare trots att det ser kört ut, kört ut, kört ut. Så på något konstigt, konstigt sätt så är det inte kört, utan det går ett steg till. Sen går det månad till. Sen vänder man sig om efter 3 månader. Ja, men käre Gud, hur gick det här till? Ja, det är skatten i lerkärlet. Det går inte att förklara ibland. Han är Gud! Eller hur? Och vi är människor. Vi är stoft. Men här står det i vers 9. Då tänkte jag. Jag vill glömma honom. Jag kommer inte mer att tala i hans namn. Nu får det vara nog! Då blev det i mitt hjärta som en brinnande eld. Guds kärlek. Men Gud, vad god du är ändå. Han kunde inte låta bli. Halleluja, jag ser din skapelse, jag ser din himmel, jag ser dina fingrars verk, va. Och vad är då jag? Du kan använda mig, Gud. Och då blir det lovsång igen. Jag kunde inte uthärda den. Nej Gud, du är så god. Jag ansträngde mig att uthärda den, står det, men jag kunde inte. Nej Gud, kärleken vinner, va. Det står i Höga visan att inte ens det största vatten kan utsläcka den, står det. Om Gud kärlek. Människans kärlek kan utsläckas ganska fort. Det vet vi, va. Ser vi bara på skilsmässa och statistik. Men det var först när de babyloniska trupperna nästan stod och knackade på dörren som nu var de intresserade. Hörde du, Jeremia, kan du inte fråga Gud åt oss? Nej, det är kört nu. Det var för sent. Paulus, han vill ta oss med och titta lite på hur det är med vår kallelse också. Jag tror det här är jätteviktigt att vi inser det. Att vi är stoft. Att vi är lerkärl. För att det är först då som Guds kraft kan börja verka fullt ut i våra liv. Ni vet att när Paulus fick en massa uppenbarelser och massa saker och kanske han höll på att bli kaxig, så fick han ju möta en massa svårigheter. Och så säger Gud så här: det här händer i ditt liv för att jag måste låta det hända, för att min nåd ska kunna flöda över min styrka. Du måste vara svag. Och han var ju en väldig välsignelse, Paulus. Första Korinthierbrevet, första kapitel, vers 26. Syskon, det står bröder där, men det är grekiska. Syskon, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många har förnämlig släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta de visa stå där på skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta dem stå på skam. Och det som för världen var oansedigt och föraktad, ja, det som inget var till har Gud utvalt för att göra till intet det som var till, för att ingen människa ska berömma sig inför Gud. Vad härligt. Här får vi vara med, va. Och det är vi ju nämligen så här, att om vi inget är i våra egna ögon, så har vi mycket lättare att se den väg som ingenting är. Jag tror nämligen att de här vägarna i Matteus 7, ni vet, den breda vägen och den smala vägen. Kan det vara så här att den smala vägen, ja, den är så oansenlig helt enkelt, så att man tänker inte ens på den. Kan det vara så? Vi tänker ju ofta att den är ju så jobbig och så brant så här kan ju ingen gå på. Nej, det står ju inte så. Den är ju smal. Ja, vem hittar den? Är ni med? Den ser inte så rolig ut. Hur kan den vara som välsignelse? Ja, och nu måste du bli svag först för att förstå. Kan det vara så? Kan det vara så att livets träd och kunskapens träd också hade med det att göra? Kan det vara så att livets träd heller inte såg ut som det var mycket att hänga i julgranen, om du förstår vad jag menar? Men kunskapens träd är bara det kött av nya visslor och grejer. Mycket möjligt. Jag tror att det Jeremia profeterade i kapitel 6 gäller oss idag. Samma vägar. Samma mål. Tidsbestämmelsen kan jag inte avgöra, men nära är det, eller hur? Vart står trupperna idag? Ja, de skramlar lite bort i Ryssland, va? Men det finns ett andligt Babylonien också som vaknar till liv. Det finns andliga makter också som vill ta över. Det märker vi väl snart. Men på samma sätt idag så föraktar man Guds varningar. Man vill inte lyssna. Vi vill inte lyssna. Då är det svårt att göra något. Ska vi vandra den här urgamla ringa vägen som inte så många vandrar på, då är det ju inte att undra på om du känner dig lite gammalmodig utanför, eller hur? Har du också känt dig gammalmodig ibland? Ja, det hör nog till, tror jag. För förakt är ju en av djävulens värsta vapen. När det kommer över dig. Han använder ju det, han kallas för åklagaren. Tror du inte undra på då om förakt är ett av hans vapen? Han är så rolig, herren, för när jag satt och förberedde. Jag älskar ju såna gamla sånger, ni vet, såna gamla gospelsånger från Amerika från 62 och såna grejer. Sitter jag och sjunger där och hittar på sånger så älv och gapskrattar ibland. Men jag satt och tänkte på det här, den här gamla vägen, och så var det liksom, jag körde en sång. Och då var den ett, som ett budskap, bara så här rätt när jag skrev det här. Så jag var här nu när jag satt. Har ni hört den här? Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Och så sjunger han så här. It was good for my fathers. It was good for my fathers. And it is good for me. Precis, va? Men nu är det ju inte så här, utan nu vi äldre som har varit med ett tag, och de är ju de som har varit mycket längre än mig. Vi börjar ju undra var den här fädernas religion tog vägen, i alla fall i det här landet, va? Den har ju nästan försvunnit, och vill du påpeka den så blir du ju nästan föraktad för den. Nej, det är den där gamla vägen, den vill vi inte ha. Vi vill ha de här nya vägarna, de är mycket bättre. Sen var det ju som Elvor undervisade om, att vishet är också att förstå vart vägen slutar. Det är vishet. Något som är väldigt intressant nu, som Rune skrev om. Jag hinner inte ta allt det här nu, en profetisk uppdatering. Men FN:s peaceplan och Rick Warrens peaceplan är exakt samma sak. Och nu kommer Vatikanen och påven och börja snacka om samma sak. Jag lovar er, fällan är riggad för de evangelikala. Tåget går snart. Hoppa av! Give me that old time, old time religion. Vi får nog snart ha sån här minst du sången möte här också. Det är ju så här att för att gå på en väg så måste du ju först ha inspirerats av något, va? Nu hade Israel lämnat Guds väg och börjat vandra på nya vägar. Man hade alltså blivit inspirerad av nya saker. Man ville inte lyssna till Gud, men vad ville man lyssna till istället då? Jo, det står så här, Jeremia 5:31. Profeterna profeterar lögn och prästerna styr efter deras råd. Så vill mitt folk hade. Men vad ska ni göra när slutet på detta kommer? När slutet på vägen kommer då? Jag vet inte, men många av er har nog varit med om det vi har varit med om. Och det Jesaja fick vara med om. För jag vet att det är så här att vi har ju fått, jag tror inte jag ljuger i morgon och säger att vi har fått 1000 mejl. med folk som är oroliga och har känt andens varning. Så sa Herren till Jesaja i kapitel 8. Jag tror alla som sitter här just nu har upplevt det här. Så sa Herren till mig när hans starka hand var över mig. Det är den helige ande. Herrens starka hand brukar vara den helige ande. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg. Han varnade mig för att vandra på detta folks väg. Herren kommer att se till så att det finns en kvarleva i den här tiden. Och det har han gjort i alla tider om ni tittar efter. Men den kvarlevan kommer att få lida. Den kvarlevan kommer att få lida. Och det ser du i Uppenbarelseboken vad som kommer att hända. Klagovisorna är också en bok som till 99% troligen är skriven av Jeremia. Därför hittar du den omedelbart efter Jeremia-bok då. För där står det nämligen vilket budskap profeterna, eller vägvisarna, om man kan kalla dem för det, hade som folket ville ha. Och det här känner du igen i kristenheten idag. Vi går till klagovisarna, det är ingen sån här drömbok, det låter inte så roligt. Klagovisarna 2:14, så står det så här. Det här är intressant. Alltså när man lägger märke till detaljer så här så blir det häftigt. Dina profeters syner var falska och dåraktiga. De, alltså synerna, uppenbarade inte din missgärning för dig. För att göra slut på din fångenskap. Alltså frihet. Alltså jag fick en helt ny syn på profetia när jag läste det här. Ser ni? Att profetia är till för att göra människor fria. Visioner och uppenbarelser från Gud är till för att göra människor fria. Sanning. Alltså. Det är ju sanningen som ska göra oss fria. Så sanna profeter och profetior handlar i stort sett om befrielsetjänst eller väg till frihet. En väg till frihet. För när Gud uppenbarar sanningen så leder ju den alltid till frihet. Vad handlade de nya vägarna om som man inte ville lämna? Ja, vi kan titta på, i Romarbrevet 1 ser du en trappa nästan så här. Om vi tittar efter. Vi kan säga så att en avfallstrappa. Det börjar med att man känner Gud. Och så skramlar det ner så långt ner du kan komma moraliskt sen. Men det börjar med att ett folk känner Gud. Och det är liksom inget snack om. Grundtexten snackar här om att man väl kände Gud. Man väl kände. Man visste vem Gud var. Man visste vad han stod för. Och står det här i Romarbrevet 1:18. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Vad gjorde Jeremia när uppenbara sanningen? Folket ville inte lyssna på sanningen. Man undertryckte sanningen. Eller hur? Det man kan veta om Gud är uppenbart. I dem ska det vara. Gud har uppenbarat det för dem. Så det råder ju ingen tvekan om här att sanningen är klar, va? Aletheia betyder ju avtäckt realitet. Och det är den man undertrycker. Nu ska vi gå till någonting som jag tror att Solveig kommer att gilla här. Och Karin också. Romarbrevet 1:21. Nu ska ni få se en del av vad som händer. Fast än de kände Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Ser ni vad frihet och sanning gör i en människas liv? Tacksamhet, ser ni det där? Tacksamhet, va? Tacksamhet. Frihet, profetia och allt det här. Som ska leda till frihet ger automatisk tacksamhet. Eftersom du får en sann kunskap om Gud, han är ju god. Man får inte säga annat än att Gud är god. Visst är han god? Ja. Då ska ni få se vad som händer då. Utan förblindades. Det ordet betyder tömdes eller blev tomma. Hur? Genom sin falska föreställning. På grekiska kan du översätta detta. Tömdes på sina tankar. Jaha, vad har vi hamnat i då? Mysticism, va? Man kände till Gud. Man vände honom ryggen. Ja, man vände. Det är alltid så i gamla testamentet att när du vänder Gud ryggen, då vänder du ditt ansikte österut, va? Nu kommer det här igen. Här har du mystiken. Du tömmer dina tankar. Och vad händer då? Då står det sen. Det är ju lögn av det här. Så att. Ser du att det står där? Romarbrevet 1:21. Så att mörkret sänkte sig ner över deras oförståndiga hjärtan. Det är dom. Ser ni att det är dom? Ser ni att mystiken är dom? Man har undertryckt, man har känt sanningen. Man struntar i sanningen utan man börjar med mystik. Det här måste ju vara den villfarelse som andra Thessalonikerbrevet talar om. För där undertrycker du ju sanningen och ger den inte rum. Därför ger Gud dem åt villfarelsen. Det måste vara samma sak. Ser ni det? Det är ingen tvekan om. Titta vad som händer över hela vår jord. Yoga, mystik, österländskt väsende bara dånar in i kyrkorna och man står som frågetecken. Jag kan tala om för er varför man står som frågetecken. För det är dom det också. Kommer ni ihåg vad jag sa förra gången? Det står profeterat i Bibeln att jag ska ge er barn som ledare. Vad kännetecknar barn? Ingen urskiljning, va? Ja, i Filipperbrevet 4 står det om att barn inte har någon urskiljning. Jag ska ge er sådana ledare, säger Gud. Det står i andra Korinthierbrevet 4 kapitel också om denna tidsålders Gud har förblindat i otrogna sinnen så att de inte ser. Något händer. Och konsekvensen av det blir alltid andra Korinthierbrevet 4:5. Vi predikar inte oss själva. Människa. Humanism. Vi i centrum. Nu ska vi rädda planeten. Nu ska vi ta hand om allt. Eller hur? Nu är vi där. Hela jorden kommer att följa vilddjuret. Och den falske profeten. Vem tror ni det kan vara nu? Han börjar bli tydligare och tydligare, va? Den falske profeten. Israel drabbas av förblindelse strax innan Jesu första tillkommelse kom. Vi drabbas av förblindelse vid hans andra tillkommelse. För vet du, det står i Petrusbrevet så här att man ska håna dem som talar om Jesu tillkommelse och säger hur blir det nu med talet om hans tillkommelse? Allt är ju precis som det var. Om man lever i alla fall så. Som sagt, man behöver bli liten för att förstå. Vi riskerar att göra likadant. Romarbrevet 11:18 förhäver inte över de andra grenarna. Det gäller att vara ödmjuk. Herren visade ju i den här drömmen som jag brukar berätta om att den här vägen är för de små. Det kommer snart två vägar. Och det är bara en kvarleva som kommer av Gud att visa den vägen. Som leder ända hem. För du ser den inte själv. Herren måste visa vägen för oss. Vi har inte en chans annars. Han ska leda sitt folk hem. Och ingen av oss ska kunna ta någon ära av det. Förstår ni? Vi kommer bara, tack gode Gud, du visste ju vägen för mitt liv. Va? Snack om att bli som barn. För de är ju väldigt beroende, va? Barn. Ja, vi är så beroende av Gud. Vi är så beroende av hans ledning. Jag har inga större visioner. Jag försöker att ta varje dag som den går. Ja, vad vet vi om morgondagen? Det är som en rök, står det. Den är fördold, stod det. För de visar kloka. Så vi läser om den, Lukas 21, 10-21. I samma stund jublade Jesus i den heliga ande och sa: jag prisar dig, du fader, du himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de olärda och små. Vägen, va? Vägen. Och det står till och med att det var din vilja. Vägen är alltså fördold för de kloka och visa. Och jag sa ju förut, jag tror det är så med kunskapens trä och livets trä också. Vet du varför jag tror det? Jo, därför att Jesus Kristus säger att han är vägen. Han säger också att han är livets trä på ett ställe. Johannes 14 och 6 säger han att han är vägen, sanningen och livet. Och vägen kom ju till Israel, va? Men man föraktar väl honom, eller? Det innebär att om du vill gå på den här vägen som Jesus vandrade på, så kommer vi också bli ganska föraktade och kalla obetydliga och sådär. Troligen blir vi också missförstådda och föraktade. Det har ni väl varit med om, va? Bra. Vi är när människorna talar väl om, hur står det också. Ja, hur var det med vägen då? Jesaja 53 och 1. Vem trodde vår predikan om vägen? När vi visade vägen, alltså. För vem var Herrens arm uppenbarad? Ja, för vem var Herrens väg uppenbarad? Men förstod. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom, eller vägen, var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergivna människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande, liken som han skyller ansiktet för, så föraktad att vi höll honom för intet. Och en härlig väg, va? Det var inte många som fattade den. Men gör vi det? Jag ska inte stå här och vara duktig. Gör vi det? Ser vi vägen? Jag tyckte det var i alla fall härligt att läsa vad Tommy Dahlman skrev sist. Man får ju bara pröva sig själv. Alltså, när vi såg vägen var den inte tilldragande. Nej, då får man ju göra om vägen. Det är mycket bättre att ha en bred väg än en smal väg. Vad gör man i kyrkorna idag? Gör man om vägen? Nej, men sån väg kan man ju inte ha. Då kommer ju inte folk. Nej, den var ju inte tilldragande, står det ju. Så det är ju bäst att göra om den då. Förstår ni, bara byta ett ord om Jesus så förstår man nästan allt. Ja, han kallas ju för vägen. Han är vägen. Han var ju inte tilldragande, vägen. Nej, men det måste vi göra om. Ja, bred väg, va? Ja, det är mycket häftigare med lite mystik och lite österländsk tingel och tangel och grejer. Då ska vi se då vad Gud mer gör. Jesaja 3:12 så står det så här: mitt folks förtryckare är barn och kvinnor som härskar över det. Vet ni vad kvinnor står för profetiskt? Det handlar ju inte om, alltså, kvinnor female, utan det handlar ju om falska religioner, är klart här. Det är ju kvinnor. Sjökan och hennes döttrar, till exempel. O, mitt folk, dina ledare för dig vilse. De fördärvar den väg du skulle gå. Ja, man gör om vägen, va? Den smala vägen till den breda vägen. Man förstör den väg, undervisning. Den Jesus som du egentligen ska följa. Det blir ju en annan Jesus då. I Jesaja 3 och 4 sen så står det att det är en dom att Gud sätter de här barnen som ledare. Titta efter för att se. Jesaja 3 och 4. Jag ska sätta barn, det står till och med spädbarn, som ledare över er. Ja, vilka härliga grejer, va? Vilken härlig urskiljning det blir, ledarna över Guds församling då, när domen kommer. Ja, jag tror vi ser det här precis framför våra ögon. För Israel, det som händer i Israel, ska ni veta, är en bild över vad som kommer att hända i församlingen i ändens tid, står det i första Korinthierbrevet 10. Har de urskiljning, våra ledare? Ni skakar på huvudet. Då är det väl så att Det kanske är så, va? Jesaja 3:4. Jag ska ge den pojkar till förstar. Nyckfullhet ska råda över dem och folket ska den ena förtrycka den andra. Var och en sin nästa. Barnet ska sätta sig upp mot det äldste, står det. Och den obetydligare mot den högst anseende. När Paulus skriver sina brev, var tror ni han hämtar sin undervisning ifrån? Eftersom han inte hade något nya testamentet då. Han hämtar de här profetierna, va? Eller? Står det här någonstans i Nya Testamentet, då kan vi verkligen börja undra om det inte här är så som jag säger, va? Jo, det står ju i Timoteusbrevet, va? Så står det ju om att barnen ska sätta sig upp mot föräldrarna. Och så ska man förakta det goda. Ja, men det är ju precis vad som står här. Ser vi det idag? Har vi ledare utan urskiljning som upphöjer ungdomar som hånar och föraktar de äldre? Ser vi det idag? Då har domen börjat, enligt Guds ord. För Paulus, han sa att han var, till exempel, var andlig fader till Timoteus. Timoteus, min son. Profetisk uppdatering, jag kanske hinner med något. Runes hörna sista ska ni läsa. Den var grymt bra och förklara vad som händer, tycker jag, väldigt bra. Det är nämligen att det vi ser nu är ju en process som har pågått kanske i det fördolda ett bra tag. Men vi har skrivit om den och flera har skrivit om den. Men nu kliver alltså Vatikanen, påven, fram på världsscenen ihop med världsledaren Obama och FN och hela paketet. Och ni som har varit och hört våran undervisning om ändens tid, det stämmer ju exakt, va? Vilddjuret, ja, det är ju det här Mellanösternkvartetten med FN och alla de här länderna. Och nu kommer ju då Uppenbarelsebokens sista del. Det ska ju komma ett religiöst vilddjur då. Och nu börjar det religiösa vilddjuret, tror jag, framstå. Och han börjar prata om ekonomi, och det är ju väldigt intressant. För det står ju att det är han som ska börja tjata på folk om det här märket. Så är det den religiösa avdelningen då. Vi har nog bara sett början av det här än. Det kommer nog fortsätta. Och intressant är ju att de här månaderna som många håller på att debattera och diskutera. Nu kommer ju den här sista då, fullmånen då, i tetraden att inträffa precis samtidigt. Och Gud ska ju ge stora tecken i himlen, säger han ju. När något sånt här stort profetiskt sker, och det stämmer ju exakt. Så jag tror fullständigt att de här tetraderna i alla fall är varningar från Gud. Men något som kommer att spela in här är ju Tony Blairs Faith Foundation också, som är ganska stor ihop med Rick Warren. Och jag tror att det här är livsfarligt för de evangelikala. Eftersom Warren har fått ett sånt genomslag i kristenheten genom sina böcker. När vi åkte hit så kallar jag hans böcker för en trojansk häst. Eller hur? Det är nog så, va? En trojansk häst. Constant Cambie, hon som skrev den första boken om New Age här i Sverige i alla fall, vad jag vet. Den hette ju Regnbågens fördolda faror eller något. Han heter på norska Regnbyen Kyltefarer eller något. Hon har ju sagt i flera år att vi går mer och mer åt tillbedjan av planeten. Alltså moder jordtillbedjan. Och det kommer ju nu mer och mer det här snacket om att vi ska rädda på den här planeten. Och planeten är helig och sådana saker, va. Och då för många år sedan kom jag ihåg att jag talade med en missionär ifrån Bolivia och berättade om att hon hade varit uppe i bergen hos några sådana infödingsfolk med evangeliet. Och då var hon med om en jättekuslig grej, för de hade ett hål där i backen. Och det var ju trolldoktorer och allt möjligt där uppe. Så de framkallade ju den här jordiska anden då. Och då talade en röst ur ett hål i backen. Hon hörde det med egna öron, alltså. Så Satan kan göra riktiga saker. Jag menar, hon har hört det där. Hon sa det var det äckligaste hon har varit med om. Och sånt kommer ju att ske för de falska profeterna. Och de kommer ju snart att brassa på med såna konstiga under som många kommer att gå på. Eftersom påven kliver fram i centrum för det här, så kommer ju också att helt automatiskt hans lära också göra det, va? Eller hur? Så då kommer ju då The Queen of Peace att få en betydande roll. Det hon står för. Madonna alltså. Mary. Ska vi gå till Zakaria, femte kapitlet då? Jag tog ju först om kvinnan här. Ska vi gå till Zakaria 5? Det står om laglösheten. Först till en bokrulle flyger fram där. Sen kommer det domen då. Över hela jorden står det. Landet, men det ska vara över hela jorden. Och så ser du en kvinna där. Jag tror den här kvinnan står talat om i predikaren 7:27. Det är samma kvinna som Salomo ser. Skökan som är dotter till... Det är alltså en falsk religion. Hon har händer som nät. Och det står att den enda som undkommer henne är den som är god inför Gud, står det. Jaha, den rättfärdiga då. Där Jesus har fått gjort sitt verk i. Men nu kommer hon att få en global roll i Uppenbarelseboken 13 helt plötsligt. Och det finns massor av okulta profetier som säger att alltså den här Madonnan ska komma med fred över jorden. Lägg märke till. Det är många miljoner, eller är det en miljard katoliker i världen? Minst, tror jag. Minst. Och då är det så här. Om kvinnan, de enda som klarar sig undan kvinnan är de som är goda inför Gud. Ja, det är ju bara, vem kan vara god inför Gud? Det är ju bara om Jesus bor i oss då. Eftersom han är ju den enda som är god. Om han bor i oss, då är vi rättfärdiga, va? Annars tar kvinnan oss då. Ingen annan kan undkomma henne. Och då vart jag så intresserad av att gå till Uppenbarelseboken 13 igen, va? Förstår du inte det så här? Nu ser vi ju att kvinnan håller ju på att kliver in i FN och det här. Kommer att få en världsroll. Alla jordens invånare kommer att tillbe det. Alla som inte har sitt namn skriven i livets bok. Som tillhör lammet som är slaktat för världens grundläggning. Med andra ord, alla som inte är skrivna i lammets bok kommer att fångas under kvinnans nät. Va? Det är ju samma sak. Och i Uppenbarelseboken dyker det ju upp två kvinnor. Va? Den ena är ju Israel, den andra är skökan. Och jag brukar säga att det finns bara två skaror kvar när Jesus kommer. Och nu gäller det att bestämma sig, för det finns bara två vägar. Antingen går vi den väg som uppenbaras i Bibeln, eller också följer du människor. Och det finns bara två skaror. Den ena är skökan och den andra är lammets hustru. Det finns ingen mellanväg. Man har till och med gått så långt att man kallar alltså Maria för medåterlösare eller löserska. Ja, då har det ju gått så långt, så nu är vi inne på hädelsens område. Man skär frälsningen ifrån Jesus. Men, nu ska ni få se två saker där. Det ena är att i Zakaria 5 så ser vi att de hade, det står det så här på hebreiska då, de hade ett och samma öga. Om man drog till Sinjars land och man skulle bygga ett hus åt henne. Och i jämför det här nu med första Mosebok 8. Så bygger ett altare åt Gud. Det tog vi upp förra gången vad det var. Det handlade om Kristus, lammet som är slaktad. Men folket hade ett och samma sinne och drog till Babel och byggde. Ser ni att det är en exakt likadan grej som Zakaria profeterar om här? Som skedde efter. Det är ju ett avfall eller ett uppror emot Gud. Och den som gjorde uppror emot Gud på Noas tid, han kallades för Nimrod. Och det namnet betyder vi ska göra uppror. Ja, man gjorde uppror från lammet, va. Man hade ju blivit frälst genom floden. Man visste ju vad Gud var. Och man vände honom ryggen. Nu sker exakt samma sak. Igen. Och i Babylon gifte sig Nimrod med Semiramis. Det här är det mysteriet Babylon här. Sen dog Nimrod och då ville ju Semiramis inte bli av med sin drottningstitel, utan hon ljög och sa att hon hade blivit havande med en reinkarnerad Nimrod, och så föddes Tammuz.
Och allt det här har idag klätt på sig kristna kläder. Och bor i Rom på 7 kullar. Och kom inte och säg att inte det här har med ändetiden att göra. Då får man nästan gå över sitt förstånd. Tack och lov Jesus. Jag ska sluta nu. Att vi ser att tiden är väldigt kort. Men vi vet också att vi har en mäktig Gud. Och vi vill tacka dig Jesus. Vi vill inte förfalla i tomma tankar, Herre, och släppa in mörkret i våra hjärtan. Utan vi ber om ditt ljus och din ledning. Och att i Jesu namn ska du leda oss ända hem för ditt namns skull. Amen.